Hur många bönder har vi här idag? Du behöver inte vara rädda, det är inget predikanttrixar, det blir inga pinsamheter om ni räcker upp handen så ni ska göra något annat sen också. Med traktor och så, bönder. Ja. Hur många kolonilottsodlare finns här idag då? Kolonilottsodlare. Balkonglådeodlare då? Finns det någon sån? Balkonglåda, odlar på balkongen. Ja, det finns det också. Fönsterbrädesodlare. Ja, köksbänksodlare kanske också. Ja, vad bra. Då tror jag det finns goda förutsättningar här idag. För att ni ska förstå vad jag säger. Fint. Vi läser texten från första Korinterbrevets tredje kapitel, verserna 6-8. Jag läser från Bo Giertz översättning, och det beror bara på att jag tycker det är så kul att läsa från många olika översättningar. Det är bara den enda anledningen. Så här står det där. Och det är alltså Paulus som talar. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Den som planterar betyder ingenting, inte heller den som vattnar. Allt beror på Gud som ger växten. Tack Herre att du vill välsigna ditt ord och låta de tankar du lagt på mitt hjärta bli till ditt rikes förhärligande. Amen. Ja, Guds rike, det är ett organiskt rike. Det är ett växtrike. Det är något levande. Det har en egen inneboende kraft. Guds rike är inte mekaniskt. Det är inte tekniskt. Man kan inte fippla med det. Man kan inte manipulera det. Man kan inte styra med det. Det är på samma sätt med Guds rike som med det som ni odlar. Att det finns växtkraft i det. Och mitt syfte med den här predikan är att ni ska tro det och kanske förstå lite mer av hur det fungerar. Så låt oss forska lite grann på det här med växandet. Så här säger Jesus i Markus kapitel 4. Jag tror att ni alla har sett min kavaj här nu, så jag tar av mig den. Jesus sa: så är det med Guds rike som när en man sår sin säd i jorden. Sen sover han och vaknar, nätter och dagar går. Säden spirar och skjuter i höjden, han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sen ax, sen fullmatat vete i axet. Märkliga ord, jag har ofta stannat när jag läst det här. Av sig själv ger jorden sin gröda. Bonden vet inte hur, han sover. När bonden har fått sin säd i jorden så gör Gud resten. Bonden behöver inte göra någonting. Ja, jag vet att ni gör lite annat också. Men det... Och det här kanske kan lära oss lite grann av hur vi kan ta emot Bibelns undervisning. För en hel del år sedan så hade jag en kolonilott och jag var lite novis på den tiden. Och jag hade glömt bort vad jag hade sått vad. Alltså, var det morötter där och var det rödbetor där och var det persilja där? Eller hur var det egentligen? Och jag var väldigt sådär angelägen, så att så fort som det började komma upp lite grann så började jag liksom ta upp det och titta på det. Är det här en morot eller är det här en rödbeta? Det där ser ut, kan det vara persilja? Men när man tar upp brodden på det där sättet så är det svårt att få ner den igen. Va? Den vill liksom inte växa då. Så jag tror kanske att när vi lyssnar på Guds ord så ska vi inte analysera sönder det, utan vi ska försöka ta emot det och låta det få gro i frid i våra hjärtan. Därför att när vi tror på Gud som ger oss ordet så växer det. Tillväxten beror inte på våra ambitioner utan på Gud som ger växten. Jesus säger också i Markus 4: men en del föll i god jord där det sköt upp och växte och bar frukt. Och lite längre fram: det gäller sådana som hör ordet, tar emot det och bär frukt. Ibland så stirrar vi oss blinda på problem. Vi kanske bara tänker på det som står tidigare i liknelsen om såningsmannen. Fåglarna som äter upp det. Det som hamnar i för tunn jord så att solen torkar upp fröna. Eller det som hamnar bland tisslar och ogräs och hur de kväver det hela. Jämmer och elände. Men det finns något positivt som händer också. En del utsäde ger 30-falt. En del ger 60-falt. En del ger 100-falt. Om bara ordet kommer ner i god jord i ditt hjärta, så ger Gud växten. Jesus säger så här i Johannes 15: jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som ständigt är i mig och jag i honom, han bär riklig frukt. Jag vet inte vad ordet JAS säger det för något. Är det JAS 32 Gripen? Men ni som är odlare, ni vet att det betyder något annat, eller hur? JAS-månaderna, vad är det för något? Ni behöver inte se så. Det är juli, augusti, september, va? Det är då man kan bäst beskär träd. Faktiskt till och med bättre än i mars. Därför att då har saven runnit till som bäst på våren och växterna kom igång och det har stabiliserat sig. Och man kan skära och härja lite hur man vill i träden, därför att det läker sig och det går bra då, va? Man kan ju undra vad saven, det här som stiger på våren och det som gör att det händer någonting i björkarna och alla andra träd, vad det är för någonting, vad det motsvarar i Guds rike. Och jag tänker mig att den här saven som får allt att växa, det är Guds kärlek. Han älskade världen så mycket att han sände sin son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det Jesus gör på korset, soningen, försoningen, friköpandet, det är ingen sån där teknisk händelse som bara händer, utan i det här ligger Guds oerhörda kärlek till oss. Och det är det här verket som Jesus gör på korset som gör att Gud kan rättfärdiggöra oss genom att tillräkna oss det här. Och det här tillräknandet, det är då flödet i våra liv. Den här Guds kärlekssav som flödar i våra liv. Och om vi lever i förbindelse med Gud genom vad Jesus har gjort på Golgata, så kan Gud ge växten i våra liv. Hur vi än kom till tro, vad det än var som fick oss att intressera oss för Gud, ja, vilken infallsvinkel vi än hade till det här med Gud och frälsningen. Ja, för min del så var det bara det att jag hade det så bra. Jag var i USA som utbytesstudent och hade tänkt att bli diplomat och bodde i en familj med en tjusig villa och tre bilar och allt möjligt annat. Och jag tänkte att, men om det är så här jag ska ha det när jag är färdig med mina utbildningar, skulle det vara allt? Det kan ju inte vara något. Och sen fick jag höra om Jesus. Det var min infallsvinkel. Men det räcker ju inte där. Det handlar ju inte bara om att man inte ska leva i överflöd. Det handlar ju om mycket mer också. Det var ingen känga mot överflöd förresten. Utan det handlar om att vi alla, hur vi än har kommit i tro, så får vi växa in i en större förståelse. Vi får växa in mot centrum, mot Jesus, mot vad Gud har gjort. Vi kan komma från alla möjliga konstiga bakgrunder, men vi får växa in mot korset, mot centrum, mot Guds kärlek i Kristus. Paulus skriver i Efesierbrevet 4 så här: vi ska hålla oss till sanningen. och i kärlek växa till så att vi blir lika honom som är huvudet, Kristus. Och det här är ju fantastiskt, för det är ju Kristi liv som ska levas i oss. Samtidigt som vi är fullständigt unika personligheter. Och det här är ju ett radikalt under. Vi ska inte bli några såna här mekaniska Kristusrobotar, eller hur? Utan det är just i vår... Jag kommer att tänka på en sak som Göran Olsson sa på ett bönemöte en gång. Det är genom våra personligheter vi ska vittna. Och jag tyckte det där var så ruskigt bra. Det är genom våra personligheter vi ska vittna. Att både vara sig själv helt och fullt och samtidigt ha Jesu liv i oss. Alltså det är ett under, och det är ett lika stort under som det miraklet, det unika miraklet att Jesus Kristus är Gud och människa fullt ut samtidigt. Eftersom det är Kristi liv som ska växa i våra liv, så kan Gud ge växten. Ja, växer och växer och växer. Vad är det som ska bli av växandet då? Vad är syftet med det hela? Jag har varit balkongodlare också. Vi hade en gång tomatplanter på våran balkong. Och jag gödsla och vattna och hade igång där, och det växte så det knakade. Jag tyckte det här fantastiskt liksom. Och vad mycket fina grenar som kommer upp överallt liksom. Mellan stammen och grenarna kommer upp grenar, och de ser ut att vara väldigt frodiga. Så det fick växa och växa. Men ni som har odlat tomater, ni vet ju att det finns något som heter kyvskott. Det är såna här skott som kommer upp i klykorna mellan grenar och tomater. Och de ser jättebra ut, men det blir aldrig något tomater på dem. De bara tar kraft, eller hur, från tomatplantan. Men i Guds rike så ska det bli något. Av den vedermöda hans själ har utstått, står det i Jesaja 53, ska han, Jesus, se frukt och så bli mättad. Jesus är väldigt resultatinriktad. Syftet med växandet är att det ska bli frukt, eller hur? Det ska bli frukt. Och kärnan i vår frukt, det måste vara kärlek. Liksom kärnan i Guds verk i Kristus på korset också är och var kärlek. Någon har sagt så här att om du inte älskar dem du tjänar, då kan du lika gärna låta bli. Och Paulus, han skriver så här i första Korinthierbrevet 13, hjärtsöversättning. Jag må tala både människors och änglars tungomål. Har jag inte kärlek blir jag ändå bara en dånande malm och en skrällande cymbal. Jag må ha profetians gåva och veta alla hemligheter och äga all kunskap. Jag må ha den tro som förflyttar berg. Har jag inte kärlek så är jag ändå ingenting. Jag må skänka bort allt jag äger till bröd åt de hungrande. Jag må offra min kropp till att brännas upp. Har jag inte kärlek så gagnar det mig intet. Och jag tror det är därför som de rättfärdiga en dag kommer att säga: Herre, när såg vi dig törstig eller hungrig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse? Därför att de gick inte omkring och tänkte på sina gärningar, utan de tänkte på behoven hos de människor som de betjänade. Och nu kommer en liten specialitet här som jag älskar. Vi har alla våra yrkesskador. Verbet i den grekiska grundtexten i Galaterbrevet 5:22, där det står andens frukt är kärlek. I grekiskan så kan man se om det är singularis eller pluralis på är där alltså. Det är singularis, entalsform. Alltså andens frukt är kärlek. Hänger ni med? Och därför så skulle jag gärna vilja sätta ett kolon eller ett semikolon efter det. För jag tror att det som räknas upp därefter, det är kärleksfruktens olika nyanser. Det blir också mindre komplicerat då, eller hur? Förresten har jag aldrig hört någon som kommer ihåg hela raddan där, utan man säger ofta, ja, andens frukt är kärlek, glädje och frid och så vidare. Så det brukar aldrig fastna. Men de här kärleksfruktens nyanser då, enligt Gerts, det är kärlek, frid, tålamod. Jag kunde retas lite mer och pausera länge så att ni får ha tålamod med mig. Jag kan ju ta ett glas vatten i alla fall. Godhet. Opretentiöst ord, men kanske, ja, bra. Trofasthet. Trofasthet. Saktmod. Självtukt. Sen fortsätter Paulus, visserligen i pluralis då, mot sådana saker. Alltså sådana yttringar av kärleken är inte lagen. Här är han rätt så ironisk faktiskt, men det beror på att han talar till galaterna och är rätt så tuff mot dem. Han menar att man ska inte bli någon laggärningsmänniska när man kommit till tro. Så att lagen har inget emot sådana goda saker, säger Paulus. För uppriktigt sagt, det finns väl inget värre än kärlekslös vänlighet. Eller för den skull, kärlekslös glädje. Eller saktmod. Människor som är som drönare och så tror de att det är andens frukt. Men Gud ger växten för att den här kärleksfrukten ska utvecklas. Så Gud vill att vi ska växa till i kärlek till honom och till vår nästa. Det är Bibeln i ett nötskal enligt Jesus. Och det är möjligt därför att Gud ger växten. Sen kan man kan också vända lite grann på det här med det positiva med hur det växer och titta på negativa konsekvenser. Alltså vad händer om man hela tiden pillar upp brodden, eller om fåglarna kommer och pickar upp ordet, liksom om såningsmannen, alltså att man inte förstår någonting, eller att det hamnar i sån här tunn jord så att det bränns upp, vilket betyder förföljelser och lidanden. Eller översatt till svenska, lite obehag kanske. Eller att det hamnar bland törnen och tistlar. Att man blir lite smågirig, va? Och att världsliga bekymmer och rikedomens bedrägliga lockelse, skraplotter och annat, ska kväva ordet så det inte blir någon frukt. Eller att man inte är kvar i vinträdet utan kommer att gå lite sådär som det passar. Vad händer då? Ja, hur skulle man kunna veta det förresten? Hur märker man det om det inte fungerar? Ja, man märker ju i alla fall inte på söndag förmiddagarna. Därför att om man tar ett litet enkelt räkneexempel, så låt oss säga att en gudstjänst tar 2 timmar inklusive fikat då, va? Och låt oss säga att vi har 24 timmar om dygnet, vi sover 8 timmar, det blir 16 timmar kvar. 7 gånger 16 blir 112, tror jag. Och om vi jämför 2 med 112 då, så blir det ju knappt 2%, eller hur? Knappt 2% som man kan kolla om det fungerar på eller inte. Och det här innebär ju då att Kristuslivet kan man inte kolla om det fungerar eller inte när man går i kyrkan. Observera att du måste vara med på söndagsfikat också om det här ens ska bli 2% knappt. Utan om det ska fungera, och där det ska fungera, det är naturligtvis i hemmet, på jobbet och fritidsaktiviteterna. Det är där som man kan kolla om det fungerar eller inte. Det är där Kristuslivet ska levas. Ja, ni kan ju vara fromma i kyrkan också, det skadar ju inte, men det är i alla fall ingen större mätare på något. Däremot så tror jag att sådana här offentliga möten gärna kan vara riktiga tillbedjansmöten, riktiga undervisningsmöten, riktiga kraftladdningsmöten av uppmuntran och tillbedjan. Jag hoppas du blir lite uppmuntrad av det jag säger i alla fall. Gudstjänsten sker i vardagen. Det är där som Gud ger växten. Nu, äntligen, åter till inledningstexten och dess sammanhang. Paulus skrev ju där: jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Den som planterar betyder ingenting, inte heller den som vattnar. Allt beror på Gud som ger växten. När Paulus skrev det här så fanns det inga samfund. Alltså inga paraplyorganisationer som lokala församlingar, föreningar i en stad tillhörde. Ändå så fanns det i Korintgrupperingar eller predikantpreferenser. Och de var så starka så att Paulus tyckte att det här hade blivit ett problem. Han skriver i början av Korintbrevet: jag har nämligen fått höra om er att det finns motsättningar bland er. Jag menar att ni var på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, men jag till Apollos, och jag till Kefas, och jag till Kristus. Kan ni dela upp Kristus på det viset? När ni kan kivas och tvista, är ni då inte kötsligt sinnade? Lever ni inte precis som andra? När den ene säger: jag håller mig till Paulus, och den andra: jag håller mig till Apollos, gör ni då inte som andra människor? Vad är väl Apollos? Vad är väl Paulus? Tjänare som hjälpte er till tro, var och en med den gåva som Herren gav honom. Och så kom vi in i våran text: jag planterade, Apollos vattnade. Alla samfund har tillkommit i brytningstider inom kristenheten, och det kan man ju inte förneka. Och det kanske behövdes brytningstider då. Men baptister talar inte bara om troende dopet idag. Och missionaret pratar inte bara om den subjektiva försoningsläran. Och pingsvänner pratar inte bara om tungotalet, om nu det skulle vara en korrekt beskrivning av historien. Man kanske kan se samfund som en organisatorisk förstelning av historiska konflikter. Smaka på det. En organisatorisk förstelning av historiska konflikter. Men nu är vi kristna i Nässjö samlade till en så kallad ekumenisk gudstjänst. Det vill säga, oberoende av samfundstillhörigheter så prisar vi Gud tillsammans här idag. Som jag i början av det här mötet frågade hur många bönder det fanns här, eller kolonilottsodlare eller balkongodlare, så tänker jag inte fråga hur många alliansar eller baptister eller missionar eller för detta statskyrkliga eller frälsningssoldater eller metodister och så vidare som det finns här idag. För det kan ju inte vara någon huvudfråga. Hoppas att vi alla har vår största identitet i att vi är kristna. Kristi kropp, Guds församling, består i Nässjö av alla som tror på Jesus. Sen organiserar vi oss på lämpligt sätt för att kunna äga fastigheter och avlöna personal. Vad Paulus söker säga, det är att det är Gud som ger växten i den miljö och situation som rådde då, oberoende av om man höll sig till Paulus eller Apollos eller Kefas. Och han säger inte att man ska förakta dem heller. Han skriver vidare så här i Korinthierbrevet 3:21: därför ska ingen berömma sig av människor. Allt är ju ert. Det må vara Paulus eller Apollos eller Kefas eller hela världen. Det må gälla liv eller död. Den dag som är eller den som kommer. Allt sammans hör er till. Men ni hör Kristus till och Kristus hör Gud till. Och samma gäller för oss. Gud ger växten. Inte därför att det heter Alliansbaptistkyrkan eller Missionskyrkan eller Pingstkyrkan, utan därför att Guds ord har liv och växtkraft i kraft av Jesu Kristi försoning. I kraft av hans uppståndelse, i kraft av hans himmelsfärd, i kraft av hans pågående förbön för oss. Det växer överallt. Och vi har rätt att ta till oss allt gott utan ängslig samfundsrädsla. Vi har en framtid som är gemensam. Två exempel. I Pingstförsamlingen så håller vi nu på att bygga en ny lokal. Den blir jättefin. Varför inte ge en generös gåva till Pingstförsamlingens kyrkbygge? Tänk inte, ja, det blir stort det där. Det blir nog dyrt också. Undras om de klarar av det. Utan ta istället från oss frestelsen till egen stolthet genom att du också ger. Bli delaktig. Och sen när du i framtiden sitter där på något stormöte så kan du tänka, ja, det här till och med också. Observera nu. Ingen har gett mig uppdrag att säga det här. Vår ordförande Magnus som sitter här och leder mötet, han hade ingen aning om att jag tänkte säga det här. Ingen har censurerat mig. Det är märkligt vilken frihet man har som predikant. Sen råkade jag se när jag tittade på anslaget här när jag gick in att det skulle vara andrahandsoffer till kyrkfonden. Men så är det. Jag vet inte. Alltså det är ju lätt att man faller in i en sån där liten grej och säger ja, det måste vara andens ledning, men det vore för billigt så jag säger inte det. Men hur som helst, Gud ger växten även när det gäller lokalbygg och ekonomi. Ett annat exempel. När Karl-Erik Salberg från Sankta Klara kyrka i Stockholm var här i Nässjö i våras på ett möte i Frälsningsarmén, så förmedlade missionskyrkans pastor Erling Andersson en dröm om gemensamma bönesamlingar på lördagskvällarna, kanske en gång i månaden. Kan man få ansluta sig till den visionen? Men nu måste vi komma som kristna, punkt. Inte som alliansare, baptister, pingstvänner, frälsningssoldater, metodister, svenskkyrkliga och så vidare. Vi får inte då hamna in i den här trallen och be såna här fyrkantiga samfundsrepresentativa böner. Utan det måste få vara som det var den kvällen i Frälsningsarmén. Där Guds ande och gåvor var verksamma. Ni som var med där, ni vet att det var en härlig kväll. Gud som ger växten, han kan låta oss få uppleva det framöver. Till slut. Gud är svartsjuk. Han ger inte sin ära åt någon annan. Gud vill ha äran för sig själv. Han vill ha vår odelade tillbedjan. Vi bör inte låta människor eller organisationer skymma sikten för oss. Om de har gett något till oss så är det Gud vi ska tacka. Det är till honom vår lojalitet ska vara. Guds verk är Guds verk. Vi kan göra så gott vi kan när vi på olika sätt tjänar. Men det är bara Gud som ger växten. Liv kan bara Gud ge. Och kristendom är liv. Kristi liv i oss som manifesterar sig i verkningsfull kärlek. Amen.